Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podden igen. Och det är avsnitt nummer 76. Och det är ju faktiskt så att NHL-premiären är bara någon dag bort när vi spelar in det. Det är nästan on the eve of NHL-premiären i alla fall. Det är tisdag.
Det är on the eve, kan man väl säga.
Ja, jo, det kan man väl säga, det kan man säga. Jag är så dålig på de där uttrycken så att engelska är inte mitt.
Eve of opening night, ja. 2015.
Du
det är
upp
alltså Jonathan Ekeliv som sitter i Stockholm och jag som heter Per Bjurman som sitter på Manhattan i New York. Som vanligt.
Som vanligt, precis. Avsnitt 76, jag sätter det direkt där för jag var så dålig på cliffhanger förra veckan. Men det finns ju i princip bara en riktig 76 här i dagens NHL och genom tiden också som är riktigt värd att nämna. Kommer du på vem det kan vara?
Ja, PK Subban,
ja,
säger
precis.
Jag.
Du sätter ju direkt, det var inga konstigheter där. Nummer 76 som vi skrev omkring där i Montreal och som är en av the main attractions i hela NHL. Så är det bara.
Ja.
Han konkurrerar faktiskt ut Chris Van de Velde om att vara dagens bästa nummer 76 i NHL. Det tycker jag. Man kan slå fast.
Ja, jag hade ju bespetsat mig på att vid det här laget vara i Toronto då för att bland annat se PK imorgon.
Just
när
det.
Säsongens första nedsläpp mellan Toronto och Montreal. Men det byggde ju då på att William Nylander skulle spela. Och tyvärr så blev han nedskickad då till Marlies.
Ja.
Och är inte med. Så att jag är kvar hemma och jag hann inte ordna mig något till någon annanstans heller. Så jag inleder säsongen i korresoffan. Det får gå det med.
Ja, det
och sen blir min live-debut på fredag i Barclays Center. Ska se hockey.
Är det Chicago?
NHL-hockey i Brooklyn för första gången någonsin.
Ja, det kommer ju bli hur stort som helst faktiskt.
Ja. Så det är lite, jag knyter ihop säcken. Jag såg sista matchen någonsin i Nassau Coliseum och se första matchen någonsin i Barclays Center.
Ja, det är ju ruggigt stort. Är det inte Chicago som de har det som debut?
Jo,
ja.
Exakt.
Det är lag som du såg sist förra säsongen också.
Ja.
Jag försöker med mina segways.
Hade ju alternativet till Toronto var ju att vara i Chicago då, och se Blackhawk Rangers. Men av olika skäl inte hunnit med och ordna det. Det har hänt lite konstiga saker här i på privatplan. Men det blir nog bra med att starta med två nätter i korresoffan och sen åka till Brooklyn. Det tror jag på också.
Det tror jag också på. Och sen, du har dessutom, du är ju så, vad ska jag säga, så härdad och så luttrad också lite. Så att de här banner liksom ceremonierna, de är inte så där mycket att skryta om, väl?
Nej, jag tycker ju ofta att ceremonierna pågår för länge i NHL. Och jag tycker, å ena sidan tycker jag det är fint att de finns och att framförallt det finns, att historien betyder mer här, att man kommer ihåg gamla hjältar och så och hyllar dem med riktigt bra ceremonier och så, men de kan bli lite långrandiga, så jag kommer inte att sakna det, att jag inte får se den.
Nej, jag förstår. Det där måste jag understryka också. Det kan nästan bli lite för amerikanskt pampigt ibland och liksom utdraget och alla ska hålla tal i sina minuter där. Och kliva fram och så blir det nedsläpp först 35 minuter senare. Men de är ju grymma på det där. Jag kommer ihåg så sent som för något år sedan när Börje Salming uttalade sig om det när han kom hem till Sverige och var invald i någon så här svenska Hall of Fame typ. Och skulle introduceras på någon så här Sweden Hockey Games match typ. Och jag blev ju förbannad där när han skulle kliva ut på isen och själv fick rulla ut den röda mattan liksom.
Ja, inte bara var skit liksom. Ja, jo.
Så att det ska de, det slår ändå över åt rätt håll måste jag ändå säga i USA. De har verkligen koll på det i hela Nordamerika, Sverige. Ja. Men du var inne på William Nylander.
Ja.
Det är ju faktiskt så att klockan, när vi spelar in det här på kvällen, på tisdagen, så är det ju klockan 23 svensk tid tror jag, klockan 5 för där borta i USA, så är det väl roster freeze. De måste,
ja, precis.
Då måste truppen sitta fast, eller spikas helt enkelt inför första nedsläpp.
Ja. Och ja, som sagt, när William åkte i sista katten i Toronto där, och efter vad man hade hört så var det väl inte helt oväntat heller. De tror mycket på William i framtiden, men vill inte börja spela honom redan nu. Och Babcock har väl tyckt att det varit både si och så.
Ja, jo, det har man ju förstått. Och hobby general manager vi har i Örby här, han tycker att det var rätt beslut också. Redan på förhand, det kändes som att...
Varför det? Vad har Örby Tarsson för grund för att påstå det?
Nej, men jag hävdar ju det här med att man nödvändigtvis inte behöver rusha in sina unga talanger för tidigt. Och nu, visst, är de tillräckligt bra så är det klart, då ska de spela på den högsta nivån. Då, varför ska man hålla på och fjanta sig lite grann då? Men samtidigt, så det finns ju några dåliga exempel, ganska många sådana. Och framförallt tänker jag på Edmonton då, som har varit ett ständigt bottenlag. Och sen så har deras talanger skickats in från start direkt. Och så har de liksom växt in i den här förlorarmentaliteten.
Jo, det är sant. Det är sant.
Och vi alla är föranade att den här Toronto-säsongen, trots Babcock och trots Shanahan och Lamoriello och hela det här, handlar om att det blir väldigt svårt att inte hamna i bottenträsket. Så att får Nylander istället spela liksom toppminuter i AHL och vara första center där och spela powerplay hela tiden och vara uppe på 20 minuter per match, så borde det vara mer utvecklande. För just så han är väldigt bra redan nu, Nylander, men han kanske inte är någon given bättre alternativ än Kadri eller Bozak som toppcenter i Toronto i dagsläget ändå. Så att, jag tror ändå att det är bättre för Nylanders utveckling där, måste jag säga.
Vi får se. Jag håller ju med om att Toronto, trots allt som har hänt på ledarsidan, är ett ganska givet bottenlag. Det slog jag fast, jag vet inte om du såg det, men jag hade ju min stora season preview i bloggen häromdagen.
Det måste läsas.
Har du läst den, Jonathan?
Jag har plöjt igenom det mesta.
Stort.
Ja, det är stort. Jag är mycket imponerad. Återigen, alltså, du får ihop det här.
Ja, härligt. Ja, jag ville bara göra reklam för det. In i bloggen och titta på allt som står där.
Ja, det är som jag tror det var Linus Hugosson som påtalade på Twitter, att det där borde man göra ett magasin och bara trycka ihop det och sen skicka ut det i det är ju så pass mycket text liksom.
Så han det om min blogg?
Ja, precis. Du har gjort en pro hockey inlägg i princip.
Vad trevligt av Linus att säga det. Ja. Men du, ja, apropå svenska då, som det är fler som inte riktigt har tagit plats och några som har gjort det. Tyvärr så fick ju lite oväntat Melke Karlsson bli nedskickad, som ju var en sån succé förra året i San Jose.
Ja.
Men det är ju typiskt Pete DeBoer. Han är ju inte mannen som handhar unga svenskar på något särskilt lyckat sätt.
Nej.
Det var ju lika med alla han hade i New Jersey. Och det första som hände i San Jose är alltså att han skickar iväg Melke Karlsson också. Vad är det med den där DeBoer och unga svenskar?
Ja, det är precis. Alltså visst, nu har ju... Han har ju varit... Vad ska jag tillägga då, att Karlsson har varit skadad här på första säsongen och inte spelat någon av träningsmatcherna. Men ska ju ändå vara hyfsat fit nu liksom. Och han är ju... Jag menar, han är ju, känns ju ändå väldigt etablerad. För att han klev ju in förra säsongen, spelade topp 6 minuter, gjorde över 20 poäng på bara 50-talet matcher. Och har ju liksom... Han känns ju mogen, han är ju inte purung. Han är väl 22-23 år någonting. Och han är ju en liten Melkin, som jag sa. The Melkman.
The Melkman.
jag tycker han kändes tillräckligt etablerad för att inte behöva utstå den här behandlingen. För det är ju ändå lite märkligt, tycker jag. Och jag...
Bekräftar de fördomar man har. Det handlar inte bara om att han är svensk, såklart. Men det bekräftar ju lite fördomarna om DeBoer. Som jag är inne på i det där stora tipset om att... Han känns inte som mannen som behövs hos San Jose, som har ett enormt behov av att gammalt stenat blod ska ersättas av nytt, ungt, pulserande. Ja. Han var ju i alla fall i New Jersey enormt förtjust i sina gamla trotjänare och spelade Bryce Salvador och sånt, fast de helt uppenbart inte var bättre än de unga killar som fanns.
Ja, satt Adam Larsson på läktaren istället.
Ja. Och Gelinas och andra. Ja. Så att, för mig har DeBoer redan han har bekräftat sin svaghet. Ja. Jag tror att det blir problem för San Jose.
Ja. Jag har ju försökt ge Peter Borg en liten chans när jag diskuterar honom och inte varit så negativ. Men ja, jag håller med om att Det understryker ju lite här, som du säger, fördomen har omkring dem när man tar sig till så drastiskt drag. Trots det naturligtvis, man ska ju tillägga att Melker Karlsson knappt haft den försäsongen överhuvudtaget då, men ändå. Det, med tanke på De Boers historia. Sen har jag, som det verkar, ska ju helt plötsligt då Jonas Donskoj, den unge finsken som man inte har spännande den matchen, som jag tror kommer över från Kärpet där, den här säsongen. Han ser ut att få starta säsongen i första kedjan med Thornton och Pavelski.
Jaha.
Så att ja.
Ja, det kanske emot, tar emot mina teorier här då.
Det talar emot kanske. Han har ju faktiskt ett record som JVM-coach och sånt där och vunnit någon Memorial Cup, tror jag, kanadensiska juniormästerskap, och liksom på det viset har han ju fortfarande kvar en liten stämpel som att han ska kunna hantera unga spelare, men hans historik med just svenska spelare är ju totalt katastrofalt, som att han satt i princip allihopa på läktaren och scratchat dem.
Han hatar svenska helt enkelt.
Ja, det är poängen. Så är det bara.
Ja, och går vidare så olyckligtvis igen då så hamnade Tim Eriksson på waivers till slut hos Pittsburgh.
Ja.
Det var väl ingen som tog honom, så han slipper byta klubb, men det betyder att han blir nedskickad då till Wilkes-Barre.
Ja, precis. Och får kanske bilda back på med Niklas Andersén eller något sånt där.
Ja, men ändå väldigt tråkigt för Tim som har kämpat på så mycket. Och förra säsongen flyttade runt så det liknar ingenting.
Ja, nästan måste vara rekordartat i svensk väg i alla fall.
Ja.
Men, och jag som dessutom har hyllat han lite på försäsongen, inte just bara presterat, men att jag har haft lite förhoppning om att han ska kunna göra en liten light version av Anton Strålman och få igång karriären igen. Liksom. Att jag trodde ändå att det fanns lite luckor i Pittsburghs backuppsättning för honom att kunna fylla upp. Men nu blir han ju wavad igen då. Liksom.
Ja.
Så att, lite bakslag på nytt, faktiskt.
Ja. Och som du nämnde där då, Brynäs kaptenen Andersén är också nedskickad, precis som Oskar Sundqvist. Mm. Du pratade ju väldigt gott om dem förra veckan.
Jag pratade gott om dem. Jag måste vara ärlig och säga att jag trodde att alla de där tre hade en realistisk chans att klara katten. I alla fall när jag resonerade i somras så här, tidigare innan campen. Liksom. Det kändes som att det fanns potentiella hål för dem att fylla. Men ingen av dem, inte ens Oskar Sundqvist som jag kanske trodde mest på.
Ja.
Fick vara kvar, utan alla får köra Wilkes-Barre-grejen nu.
Ja, så kan det gå. Ja. Är det några fler där som är förvånande att de inte tog en plats, tycker du?
Ja, förvånande.
Järvi fick ju, ja, vart ju wavad igen då. Tråkigt för honom.
Precis, Per Järvi som ju faktiskt skrev ett envägskontrakt med St. Louis, vilket ju tyder på att de hade lite förtroende ändå. Men så blir han nu på campen, blir han ju faktiskt utkonkurrerad av en tryout-spelare i Scottie Upshill, som ju tog den platsen istället för att få. Det är just Scottie Upshill är för övrigt den här anledningen till att jag imiterade en spansk kommentator för några veckor sedan. El tiempo se acabó, quedan dos segundos, regresa Upshill, entra posibilidad, Upshill, entra Upshill, el gol!
Ja, jag vet inte, det är många andra också, men det var ju mer väntat att sådana som Christian Jos och sådana får börja i AHL.
Ja, Adrian Kempe tyckte jag var lite överraskande att han blev kuttad, höll jag på att säga. Det var ju konstigt uttryck, men att han fick... Ja,
förlåt. Du var kuttad, då blir man ju skuren.
Ja, det var inte meningen att uttrycka mig på det vis. Olyckligt återigen här. Men att han blev nedskickad så tidigt, det var väl redan i... Den runt 24-25 september nästan, känns det som. Det var ett tag sedan i alla fall. Han var inte med i The Final Decisions i alla fall.
Däremot, han känns att han kommer att få en chans.
Ja, precis. Det tror jag faktiskt. Och så som han imponerade när de vann Calder Cup här förra säsongen, så känns det som att han är inte så långt ifrån en NHL-plats. Utan han kommer få en topproll i AHL-laget nu. Och flera av deras tidigare AHL-spelare har blivit befordrade nu. Så vi har ju Wheel och Shore och hela det där gänget uppe i LA's NHL-trupp nu, tror jag.
Ja.
Men det är några svenskar som faktiskt hänger kvar.
Ja, det finns ju roligare nyheter att prata om. Och framförallt då, det var vi väl inne på redan lite förra veckan också, att Mattias Janmark då, han tog en plats i Dallas trupp.
Ja. Ja, det var ju, hade man, visst han åkte över med förhoppningen om det som det var uttalat från början, att antingen NHL eller tillbaka till Frölunda om det skiter sig. Men man förstår ju till och med på Dallas-fansen och media där borta att det var ingen som hade räknat med Janmark i truppen när säsongen började, när man skissade på kedjor och vart Sharp och skulle passa in och hur bottom six skulle formeras. Det var ju ingen som hade Janmark med i bilden överhuvudtaget. Och nu, nu har han gjort en fantastisk försäsong och gjort det jättebra ihop med de här topp 6-spelarna i flera olika typer av miljöer. Och kan ju spela både vinge och som center och i en lite mer defensiv roll och som en offensiv spelare också. Naturligtvis som man är framförallt där. Och det är inte helt omöjligt att han får en riktigt betydande roll direkt här, i alla fall i premiären. För att de har ju lite skadeproblem på, vi får se hur det blir nu. Men både Hemski och Jamie Benn till och med och Spetsa missar i någon, tror jag missar sista matchen. Så att det, vi får se hur det är på skadefronten här. Så kan, han kan gå in i topp 6 direkt här från start, om du vill se.
Ja. Roligt, men jag tycker också om Dallas hållning. Alltså är man bra, det var ju lika med Klingberg förra säsongen. Är man bra så får man chansen oavsett ålder och rutin och meritlista.
Ja, det är, ja precis. Det är faktiskt, ja, det är lite oväntat med tanke på att Lindy Ruff känns ju inte som den där. Han känns lite som den gamla stereotypen som inte som kör lite chicken Swede.
Ja, men det stämmer ju inte alls. Nej. Utan, och Jim Neal är en bra general manager, tror jag. Väldigt bra.
Ja. Snacka om bra trade här med Janmark då, eftersom de flippade Eric Cole och fick Janmark och Mattias Bäckman. Och Eric Cole som ser ut att tvingas lägga av i princip. Så att, succé-trade. Av Neal igen.
Ja, det ska bli helt roligt att följa Dallas överhuvudtaget. De har ju, det har vi ju varit inne på.
Det kan man läsa dels, i ditt tips också.
Ja, dels intressanta... dels intressanta svenskar, men överhuvudtaget laget, de är, jag skriver ju det där att de påminner inte så lite om Tampa.
Nej, det är, de står för den moderna fartfyllda hockeyn som jag konstaterar är den mest vägvinnande i dagens NHL faktiskt.
Sen har vi då i Nashville, samma division då, så tog ju också verkar det väl som ändå, Arvidsson en plats i slut.
Ja, precis. Det verkar ju nästan spika, tror jag. Att han gör det. Och till och med har de ju redan börjat liksom mer eller mindre bekräfta vilka kedjor som ska inleda premiären. Och då är Arvidsson ytter i tredje kedjan och med Cody Hodgson som center. Och så får Järnkrok spela ytter. Arvidsson, Hodgson, Järnkrok. Och Laviolette har ju sagt här på försäsongen att den kedja som Viktor Arvidsson har varit i, den har nästan varit bäst på isen i samtliga matcher. Så i alla fall varit en väldigt bra kedja. Oavsett hur han har placerat så har han liksom bidragit med sin fart och liksom fått igång sina medspelare på ett sätt som liksom verkligen ger spritt energi. För det är ju en riktig energispelare, Arvidsson. Det finns ju få. Han kommer ju tillhöra en av NHL snabbaste spelarna när han kommer upp. Han är ju lite jesperfast på något sätt.
Ja.
Lite ganska kort i växten, men klarar sig ändå bra med sin attityd och sin energi och sin skridskor. Sköt faktiskt mest skott av alla spelare i hela AHL förra säsongen. Trots att han inte gjorde...
Det känns som det kan vara ett oväntat genombrott på gång där.
Ja, precis. För det är ju ingen som snackar om Viktor Arvidsson. Nästan ens på hemmaplan här. Han är ju lite bortglömd.
Nej. Ja, som vi svenskar tenderar och... Det känns som många blir bortglömda så fort de lämnar Sverige. Så de är heta när de blir draftade. Och sen om de inte blir stjärnor på en gång så är det som att Sverige tappar intresset. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Man får nästan påminna folk hemma om den och den. Ja, just det.
Ja, just det. Ja.
Du, vi har en back också som till slut tog en plats. En favorit här i podden. Viktor Svedberg tog en plats i Chicago till slut.
Ja, det måste jag säga att det var ju också en skräll. När vi har diskuterat Chicago, dels i somras vår avslutning där, framförallt kanske och även nu lite inför, känns det som att vi kanske har nämnt Svedberg, men vi har inte nämnt honom som en back som ska faktiskt få speltid och ta plats i laget från start.
Nej.
Nu ser det ut som att den 2,05 cm långa bjässen från Göteborg ska göra det.
Ja. Och jag såg att Quenneville hade uttalat sig på från campen att han hade tagit stora steg och verkligen lyssnat på de råd han har fått om hur han ska spela och ta förstår bättre systemet och så. Och gjort starka intryck under kampen. Väldigt kul, för han är ju en profil. På många sätt. Han är väldigt rolig att ha att göra med också.
Ja.
En trevlig fyr.
Ja, ja, precis. Som vi konstaterade här, att det är den första man känner igen på isen när de skinnar runt där i allihopa i sina röda tröjor på morgonvärmningen. Liksom. Det är en spelare som är huvudet högre än alla andra.
Nu är det väl så att han är förmodligen i sjunde back ett tag, va?
Mm. Ja, de har ju lite backar kvar där. Det känns ju som att Daly, Keith, Seabrook och Hjalmarsson är ju naturligtvis topp fyra där. Sen har de ju, och så Trevor Van Riemsdyk. De känns ju givna. Sen är det Rosevall, Lundblad och Svedberg.
Ja. Ja. Men ja, han är i alla fall med i truppen. Roligt.
Ja, och han kommer få sina chanser här. Så är det bara.
Ja, sen har det hänt roliga saker på målvaktsfronten för svensk del också. Till att börja med så tog ju faktiskt Jonas Gustafsson och fick ett kontrakt. Han har varit på tryout i Boston och till slut så fick han kontrakt och blir nu backup åt Tokarask. Det är väldigt roligt för Jonas.
Jag måste säga att jag ändå är lite förvånad med tanke på hur förra säsongen artade sig där när han blev av. Han på något sätt hamnade lite utanför Detroit där när Peter Mrazek kom upp och duellerade med Jimmy Howard. Och han blev lite tredje hjulet på målvaktssidan i Detroit och han hade så mycket skador. Och det kändes nästan som att Jonas Gustafssons NHL-karriär höll på att ta slut. Men så får han den här chansen i Boston och tar den verkligen. Vilka veckor han har haft. Börjar med att hålla nollan i debuten gjorde han väl. Och sen blir han dessutom, han får ju en dotter och blir pappa. Och sen så nu så belönas han alltså med NHL-kontrakt, så det är bara hatten av.
Ja, några bra veckor här. Men jag är imponerad av det där. Jag tror att det är en ganska svår situation när man verkligen är angelägen om att få vara kvar här och vill spela i NHL och måste gå igenom tryout. Men han tog verkligen chansen när han fick den och jag applåderar detta.
Ja, jag applåderar också, verkligen. Alltså det är svårt, framförallt som målakt, att komma in på tryout. Det är väldigt få som lyckas med det. Och även tycker jag överhuvudtaget ganska få tryout-spelare som ändå är etablerade namn, som ändå inte lyckas och som blir, nu ska jag inte säga kuttade, förlåt, som blir bortvalda rätt snabbt. Alltså, jag menar sådana namn som Curtis Glencross och vi har fler exempel. Nu kommer jag inte på något just nu, men det är ju Derek Roy till exempel.
Tyler Kennedy.
Ja, och sådär, som inte får något
kontrakt.
Nej, men som ändå bara för något år sedan såg som superetablerade NHL-spelare och givna i en andra eller tredje kedja. Och nu är de inte önskvärda överhuvudtaget. Men Jonas har verkligen förtjänat den här platsen. Och jag menar, när Svedberg försvann från Boston förra året kändes det som att det kanske var dags för Malcolm Subban att bli andra keeper där. Jag trodde inte att det skulle komma en annan svensk och ta den platsen och vinna den duellen som han faktiskt har gjort på campen. För det har varit riktigt som campduell i Boston.
Mm. Ja, men roligt. Och i Edmonton också så fick ju faktiskt Anders Nilsson kontrakt och blir backup åt Cam Talbot. De waivar den etablerade Ben Scrivens.
Ja, och där måste jag vara ärlig och säga att jag trodde också. Det är nästan ännu mer förvånad faktiskt. För att jag hade...
Ja, det trodde jag skulle bli svårt också. För Scrivens känns ju som ett väldigt etablerat namn och bra målis. Men Nilsson, King Kong som jag brukar kalla honom, för att jag har någon gång läst att han fick det smeknamnet av mig. Har ju verkligen gjort starkt intryck under campen.
Ja, precis. Och jag menar, det har man ju onekligen gjort om man lyckas peta ner en kille med 2,3 miljoner i capet och som ändå var första keeper förra säsongen. Men som jag har förstått det lite grann så verkar det vara lite halvavtalat mellan Nilsson och Edmonton, och inte minst från Edmontons sida, att man hade inte så mycket förtroende för Scrivens, utan det fanns verkligen, den här möjligheten fanns verkligen när man gav Anders Nilsson den här chansen och när man bytte till sig rättigheterna till honom från Chicago och plockade över honom från KHL till campen här, att visar upp det lite i några matcher här, så har du alla möjligheter att ta Scrivens plats och få konkurrera med Talbot om att stå flest matcher den här säsongen. Ja. Så att det verkar onekligen ha funnits i bakhuvudet hos båda parter här faktiskt. Ett Edmonton som jag måste säga, snacka om att de har hög lön nere i Bakersfield nu, för att även Nikitin har ju wavats med sin höga lön.
Ja.
Och Andrew Ferens, lagkaptenen, är ju, inleder ju som sjunde åttonde back här. Får ju sitta på läktaren. Så det är verkligen gamla Craig McTavish och Kevin Lowe-spelare här som är satt åt sidan direkt här med den nya regimen.
Ja, Cirelli och McClellan.
Ja, i spetsen.
Ja, det blir ju otroligt intressant att se deras inledning på säsongen här.
Ja.
Vi glömde också nämna att i Rangers så har ju faktiskt Oskar Lindberg då också nypt en plats, precis som Victor Storberg. Mm. Och är med i premiärmatchen onsdag kväll i Chicago. Kul för dem. De har också gjort väldigt starka intryck. Oskar vann ju då Lars-Erik Sjöberg Award som bästa rookie på campen. Och,
det heter Storberg. Ju så. Det heter ju så. Det är inte bara du som hittar på det.
Nej, den heter så efter svenska gamla storbacken Taxen.
Ja, det är stort. Ja.
Och Storberg som sagt har gjort både coacher och lagkamrater har pratat väldigt gott om Storbergs dels att han har spelat så bra, men att det har synts att han har varit så hungrig. Jag pratade med Henke Lundqvist häromdagen och han sa att väldigt bra, det är så att han är snabb, men att han har utnyttjat sin fysik så mycket. Det gillade Lundqvist har sett och tror att han kan bli en stor tillgång här. Han ersätter lite av den speed som har försvunnit med Hagelin. För även Storberg är ju faktiskt snabb.
Ja, han har faktiskt fart på rören. Och är ju en riktig power forward faktiskt.
Ja.
Med rätt fina handledare också. Han kan bidra med poäng.
Och det här var liksom sista chansen för honom efter... Det gick ju inget bra i Nashville. Det har varit mycket strul där med skador och kom aldrig riktigt in i systemet. Men nu har han bestämt sig för att... En sista riktig ansträngning här och det har ju verkligen gett resultat.
Ja, och jag måste säga att vi har hyllat dem senaste veckorna överhuvudtaget här när kampen har pågått. Och vi har båda talat varmt om både Lindberg och Stålberg här. Men jag fruktade ju lite grann att det skulle vara svårt för Lindberg att ta en ordinarie centerplats när både Moore och Jared Stoll fanns där. Men nu har väl Vigneault mer eller mindre bekräftat då att Oskar Lindberg ska vara tredje center i premiären med Stålberg och JT Miller vid sin sida. Och så får Moore flytta över som kantspelare i fjärde kedjan där Jared Stoll får husera. Och så Jesper Fast vad jag förstår i fjärde kedjan.
Ja.
Så att Lindberg har tagit en plats.
Det ska bli väldigt spännande att se det. Jag har sagt nu förra gången, förlåt att jag upprepar. Men...
ja, man vet ju inte så mycket än så det blir mest, man är ju mest spänd liksom.
Ja.
Var det ska ta vägen. En till spelare som måste nämna, det är ju William Karlsson.
Ja, som var riktigt bra i Columbus, ja.
Ja.
Det var någon match här på den sista försäsongsmatchen han spelade. Då hade han ett mål och tre assist. Han och dansken Oliver Björkstrand hade stor show.
Ja, Oliver Björkstrand, som jag sa någon gång. På något sätt. Nej, men de, precis. Buffalo, som är Buffalo, säger jag. De mötte Buffalo. Columbus som överhuvudtaget haft en jättefin försäsong här. Och kedjan med... Saad Johansson och Foligno som vi misstänkte skulle sättas ihop. Den har ju gjort 11 mål tror jag på några fåtal försäsongsmatcher. Och verkligen klickat direkt. Och William Karlsson säger 1 plus 3 i genrepet där. Och egentligen kanske man inte ska... Där känner man också lite bortglömd och lite överraskad sådär som är Viktor Arvidsson. Absolut en superetablerad kille i SHL direkt. Jag tror han blev årets rookie när han kom upp faktiskt i H71. Och han var väl assisterande lagkapten till och med någon säsong innan han åkte över. Och har gjort det bra i AHL också. Så att det...
Ja, han gör det bra i Anaheim innan han var tradad till Columbus.
Exakt, han gjorde
väl... Den här säsongen gjorde han ju flera år. Jag minns att jag intervjuade honom och så.
Just det. Till och med mot just Buffalo för mig att han gjorde någon kasse tidigt i sin tidigt på hösten förra säsongen.
Ja, well, they're in, som John Tortorella sa igår i NHL-studion. De satt igenom Eastern Conference. Tortorella är expert på TV nu.
Ja, vad säger du? Jag såg att det twittrades en hel del om det. Gjorde han bra ifrån sig eller?
Ja, han var så lik. Han trodde att Columbus skulle... Men framförallt var han för Boston som han tycker är väldigt underskattad av alla. Han trodde att de kommer att bli en succé i år.
En succé i år alltså?
Ja.
Och vi som har varit så...
För en frisk, crazy och så.
Ja, okej. Ja, annars känns det som att Don Sweeney och John Tortorella är ungefär lika oberäkneliga. Och lika stenhårda.
Han är ju från Boston, tårtan. Så det är väl därför han sitter och hyllar honom. Nej, men det var rätt roligt. Och han, lite elak kan han vara också när han pratade om Montreal som han inte trodde på alls. Och sa att Han tyckte inte alls om traderna de har gjort. Cassian och Simmons, they don't have a clue about the team concept. Something.
Oj.
Och då har han ändå haft Cassian i Vancouver.
Ja, just det, ja. Ja, där får han väl lite vatten på sig kvar i alla fall med tanke på vad Cashen har hållit på med senaste dagarna. Ska ju varit
passa inom bilolycka och sen nu är han, och det var kokain och grejer, eller hur?
Ja, det är väl inte helt uttalat än, men det verkar ju vara åt det hållet. Han föraren ska ju ha varit, det är väl inte bekräftat heller, men det verkar ha varit droger eller alkohol åtminstone med i bilden.
Ja, han är satt på något sånt Substance Abuse Program.
Ja, precis. NHL-fackets egna sån rehabiliteringslinje liksom. Och han får inget betalt den här perioden. Utan han är avstängd utan betalt. Det är liksom steg två biten av den här, hur man hanterar såna här grejer. Och på obestämd tid. Tills han, vad ska man säga, inom citationstecken friskförklaras. Och får spela igen. Och det här är ju en trade som är gjort i sommar mot Brandon Prust, som vi var lite skeptiska till redan då. För vi håller väl Brandon Prust lite högre till än vad vi gör Zach Cashen.
Ja, det gör vi.
Även om Cashen är lite yngre och sådär, så är ju Brandon Prust en riktig lagspelare och omklädningsrumsgigant. Jo.
Ja, ja, det bytet tyckte Tortorella verkligen inte om.
Ja. Och jag som annars har hyllat Mark Bergevin så mycket för sina mini-trades som han har sysslat med sedan han tog över det.
Ja. Semin har det inte varit någon skandal med, men det är ju svårt att se att det inte snabbt kommer att bli någon slags beef med Therian där. Ja. Med den märkliga Semin.
Precis, det känns som två riktiga ytterligheter vad gäller synen på hockey och livet.
Ja. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Precis.
Så att det,
Ja. Men du, sen sist vi tar så har det ju hänt, det är inte det enda som har hänt. Vi hade vår gamla vän Raffi Torres som i en träningsmatch sänkte Jakob Silfverberg med en fyra armbåge.
Ja.
Och fick rekordavstängningen 41 matcher, halva säsongen.
Ja, det var ju, där måste jag säga att jag blev otroligt positivt överraskad.
Ja, jag var med. Men grejen är att Raffi Torres har varit avstängd 9 gånger förut.
Ja, precis.
Inklusive väldigt långa avstängningar för fyra grejer. Och det är ju helt uppenbart att människan i, det går inte fram budskapet, helt uppenbart.
Nej.
Han måste vara lite korkad helt enkelt.
Ja, det måste han faktiskt vara. För att det var ju, det är ju, man gillar ju verkligen de här små snuttarna de visar upp. Player Safety Department där. Visar upp historien för spelarna, varför just han ska få ett längre straff. Och det ser man ju verkligen på Raffi Torres tidiga förseelser. Man minns ju framförallt den här med Hossa, men överhuvudtaget alla där, som han har gjort senaste åren. Det är ju extremt, det är ju exakt samma grej varje gång. Att han siktar på huvudet och kommer från en oanad vinkel. Och att det definitivt finns möjlighet för honom att fullfölja tacklarna på ett annat sätt. Att det på något sätt är det slår snippan liksom på något sätt. Och jag tycker den här Jakob Silfverberg-situationen, den understryker verkligen det. För att dels så kommer han från helt annan sida. Han är liksom han är väl vänsterforward tror jag, och åker över på högersidan. Och Jakob Silfverberg har dels redan tappat pucken och är dels markerad av två andra spelare. Så det finns ingen anledning för att komma en tredje och köra över honom när han har tappat pucken. Och han sätter ju verkligen tacklingen rakt i huvudet också.
Ja.
Så att, ja. Men jag tänkte inte riktigt på avstängningsbiten då när jag såg tacklingen. Jag tänkte bara att det var tur att Silfverberg gick av. Och sen så kommer ploppa nyheten upp att han får 41 matcher. Det är ruggigt bra av NHL att verkligen statuera exempel på det här viset.
Ja, det tycker jag också. Och det borde vara en signal åt lagen då, i det här fallet San Jose Sharks, att det är dags att se till att Raffi Torres inte spelar i NHL mer. Vi blir av med de värsta idioterna nu, alltså, om jag får uttrycka mig så brutalt. Matt Cook är borta, Kaleta är borta, John Scott är borta.
Hur blev det med Scott i Arizona förresten? Är han kvar eller han blev ju...
Förlåt?
Han skriver på för Arizona i sommar, Scott. Jag vet inte om han har klarat sig kvar i katten. Jag kanske är möjligt kvar. Jag vet inte, men han har ingen betydande roll om man säger så.
Nej, men trenden är ju tydlig hur som helst. Ja. Att den här sorten spelare inte behövs längre. Ingen vill ha dem och det är bara bra.
Ja, det är bara bra. Och grejen är att lite konstigt att San Jose, i alla fall när vi spelar in det här, inte ens har uttalat sig väl om Raffi Torres.
Nej.
Inte om själva tacklingen och inte om
om
avstängningen. Precis. Och nu får vi se vad som händer. Som sagt, roster freeze äger rum precis efter vi har spelat in här. Men det är mycket möjligt att han inte får plats. För att nu tar jag han upp en rosterplats och kommer inte spela på halva säsongen. Så att man tycker att San Jose borde också statuera exempel här och inte ta med en i laget. Faktiskt.
Exakt. Ja. Och vad skulle svenska disciplinnämnden säga om 41 matchers avstängning?
Ja, då. Det skulle vara någon slags fördubbling av den längsta avstängningen i svensk historia, känns det som. Det har man aldrig sett på maken av här hemma.
Nej. Jo. Det ska vi inte prata om här. Nej. Vad ska vi prata om nu då?
Ja, jag tänkte att vi lite senare ska komma in på lite tips, lite förhandstips på awards faktiskt. På NHL Awards, så vi ska tippa lite. Vi lovade det förra veckan här. Bland annat ska vi slå fast då vem vi tror vinner Stanley Cup. Vi måste komma med ett slutgiltigt tips där. Jag tänkte bara nämna lite att överhuvudtaget så har det ju wavats ganska mycket etablerade spelare här i sommar. Vi har ju sett till exempel Ellie Waven i sommar, nu de senaste dagarna ska jag säga. Andrew McDonald till exempel.
Ja, i Philadelphia. Ja, just det.
Vi såg Brian Bickle bli wavad också.
Ja. Så det var ingen som tog, nu vet vi ingen om någon hinner ta McDonald, men Bickle gick ju igenom waivers.
Precis.
Som jag har förstått har fortsatt träna med Chicago.
Ja, det verkar som att de ska låta han spela i NHL ändå, men lite märkligt. Jag såg precis på Twitter att McDonald har klarat det och faktiskt inledde säsongen i AHL.
Ja.
En spelare som de signade 2014 så sent. Han har ju en cap på över 5 miljoner, ett långtidskontrakt. Och nu, bara något år senare. Vissa ligger med en annan regim, det är ju Hextall som styr nu. Så är han wavad liksom att spela AHL. Och vi nämnde Scrivens och Nikitin förut. Och vi har flera miljonspelare som åker ner. Max Talbot blir wavad men ska också, vad jag förstår, spela i NHL ändå. Lite oväntat. Dustin Tokarski som ju kändes som en riktigt spännande målakt när han fick hoppa in och istället för Carey Price mot New York Rangers. Ja. Känns som att det var en ny målaktstalang på gång. Och han gjorde ju det, skötte ju uppgiften rätt bra ändå. Men han är ju wavad av Montreal nu också.
Ja.
Så att, lite oväntat. Mason Raymond blev wavad också. Men apropå McDonald känns det som att det var ytterligare en signal på det här med att, som vi såg i somras, att den här lite mer sansade förhållningssättet till lönetaket nu bland general managers, att man, det var ju väldigt få sådana här brutala kontrakt i sommar och många spelare, alltså det kastades ju verkligen inte pengar hit och dit och det var inga sådana här Andrew McDonald-kontrakt eller Nikita som vi såg året innan som nu faktiskt är wavade. Det har man lärt sig.
Det har blivit en mer återhållsam inställning från de flesta general managers till slut.
Ja, precis. Och man börjar faktiskt se vad det kan få för resultat. Sådana här dåliga beslut gentemot lönetaket. Om man kastar pengar på första bästa back när första juli fönstret öppnar. Liksom. Och nu har vi flera av dem i AHL med höga löner istället.
Ja.
Och de går knappt att skänka bort. Det är det som är grejen med waivers. Du behöver inte som klubb, mottagande klubb, behöver inte ge någonting utbyte förutom att ta emot hela kontraktet. Och det är ingen som vill göra det med de här typen av spelare. Så är det bara.
Mm.
Ja, men nu ska vi gå in på awards.
Ja, du har tagit ut några namn och vi ska diskutera dem.
Ja, precis, så får du på uppstött hålla med eller säga emot kanske.
Ja.
Får vi se. Jag har plockat ut, jag har inte med alla kategorier faktiskt, men jag har med de flesta. Så att jag börjar väl då med den klassiska, den kanske mest återvärda. Det är ju ändå Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare. Och det är lite svårt att säga så här på förhand. Det är vi regerande mesta av Carey Price. Och visst, han är väl, med tanke på att Montreals lagbygge ser ungefär likadant ut som förra året, så kommer det hänga extremt mycket på Carey Price igen. Men jag har ju svårt att se att han ska göra en sån fenomenalt, omänskligt, brutalt bra säsong på nytt.
Ja, men gör han det så är han, finns ju ingen som är viktigare för sitt lag än han. Så att,
nej, eftersom att Montreal uppenbarligen kunde göra lika få mål som Toronto förra säsongen och ändå ta sig till andra rundan i slutspelet.
Ja, men låt höra, vem har du sagt då istället?
Ja, precis. Det är ju jättesvårt att säga så här på förhand. Det måste ju vara en spelare som, alltså man kan ju ta de bästa spelarna, är oftast de mest värdefulla, men det är samtidigt svårt, för när jag tänker på Sidney Crosby till exempel, så finns det ju mycket andra bra spelare i det här laget i Pittsburgh som har bärande roller, som verkligen är världsstjärnor. Medan Carey Price är kanske lite mer tydligt, liksom solklar, given MVP i sitt lag. Likaså Erik Karlsson har jag skrivit upp här. Mm. Men så jag faller lite på mitt eget resonemang här.
Faller på eget grepp.
Ja, så jag har trots allt detta har jag satt Alex Ovechkin som MVP.
Ja.
För jag tror att med den här omgivningen han får nu, med Washingtons stärkta lag överhuvudtaget, som gör att de kommer vinna fler matcher, vad jag känner i alla fall. Och med liksom de här topp 6 nu som har rundats ut av med både TJ Oshie och Jussie Williams, så vill jag lägga till Andrei Burakovsky, som jag tror kommer göra väldigt stark säsong.
Han kommer vinna Hart Trophy.
Ja, precis. Jag tänkte att Burakovsky är med där. Nej. Ja. Men
jag tror det blir Kevin Bjäxa.
Ja, jo, det är väl, det har du ju mycket på fötterna kanske också.
Nej, det blir inte. Någon kommer vara så bra i Anaheim så de kommer att Corey Perry kanske.
Ja, precis. Det brukar ju vara ett lag som går långt. Men vi såg ju förra året, det var Carey Price. Det är ju den mest värdefulla spelaren som vinner här precis. Det är ju lite svårt att se honom på förhand. Men jag har en känsla av att Alex Ovechkin kliver över 50 mål i år igen. Och att Washington har goda chanser att vinna den östra konferensen faktiskt. Och då är han ett fullgott alternativ, känner jag på.
Ja. Ja. Ja, men det blir ju någon av de där stora du nämnde, så är det ju.
Ja. Jag höjer ett finger återigen för Erik Karlsson. För gör Ottawa en riktigt bra säsong i år och ta en slutsplats, då kommer väldigt mycket cred att läggas på Erik Karlsson igen. Ja. För han är ju så pass viktig och så pass bra. Och kan spela så pass mycket. Och EU har verkligen utvecklat defensiven, tycker jag också. Så att han bidrar på alla möjliga sätt. Så det måste jag säga. Och han är ju lagkaptenen. Ja, Vezina Trophy, bästa keeper. Mm. Då har vi naturligtvis Carey Price som regerande mästare också. Och borde ju vara en riktig favorit i år också. Men
det är ju väldigt svårt att sitta och spekulera om det här, Jonathan, som de inte har börjat än. Det är ju helt omöjligt.
Ja. Ja. Men jag har sagt ett namn i alla fall. Jag tror ju på Braden Holtby i år igen.
Ja, han var ju fantastisk. Vilken, och han spelade ju så fruktansvärt mycket och verkade inte bekomma honom.
Nej, gjorde väl 70 matcher i fjol.
Ja.
Och slet som ett djur i slutspel också, där han verkligen visat att han är på riktigt. Och liksom inte fallerade för trycket eller pressen. Utan det känns som att Braden Holtby är en topp 5-keeper åtminstone i NHL just nu. Och jag tror han kan föra Washington till ytterligare nivå nästa säsongen. Det känns som att Washington, vi har ju varit, många varit inne på att de kommer vara ett riktigt topplag i år. Och nu har de ju faktiskt den första keeper värd namnet. Så att jag satte honom där.
Men även Lundqvist, Rask och Rinne kommer att ha, det lät som en liten visa där.
Ja.
Lundqvist, Rask och Rinne.
Ja.
Lundqvist, Rask och Rinne. Ja, Viktor. är heta kandidater, tycker jag, på förhand.
Ja, och
Lundqvist har sett jävligt bra. Han brukar ju vara en slow starter.
Verkligen.
Det brukar vara andra halvan av säsongen han kommer igång, men han har varit sett märkligt het ut under försäsongen.
Ja.
Han har gjort om lite, han har sagt att han fokuserar mer på, för honom handlar det så mycket om fokus. Huruvida han spelar bra eller inte har med mentala saker. Så han har koncentrerat sig mycket på det. Tittar mycket på video och sånt.
Ja, det är precis. Det vore ju mäktigt om man kommer igång från start nu, för då har han verkligen chansen att, jag menar, han har väl bara en Vezina Trophy-vinst på sitt,
ja, han har 4 vinst. Nomineringar och en vinst.
Exakt, så att det gäller verkligen att vara bra över hela säsongen för att man ska ta det där priset. Jag skriver upp Sergej Bobrovsky också, om han håller sig skadefri.
Ja, verkligen.
Han har också gjort en jättestark försäsong här. Och Columbus känns ju verkligen på frammarsch. Men Norris Trophy, det är som du säger, det är lite svårt att spekulera när man inte sett en enda match. Men en spelare som jag tror kommer sticka ut lite extra i år faktiskt, och ett lag som jag tror ändå reboundar här och tar sig till slutspel nu. Så pass bra spelare har de ju, Los Angeles Kings.
Så att, då är det Drew Doughty du pratar om.
Ja, jag tycker nu måste han ju bräcka den där sviten av icke Norris Trophy vinster för hans del. Han nämns som en av ligans bästa backar, men han har aldrig vunnit.
Tydligen i extremt bra form. Han kom till campen 10 kilo lättare och har lagt om kost och tränat otroligt målmedvetet och så.
Exakt.
Så det låter ju intressant.
Precis, och jag tror han kommer få ännu mer understryken roll som supergiven första back där. Vi kan ha varit länge, men nu har de ju tappat både Voinov och Rigier och så vidare. Det är lite tunnare backsida nu, så att, och han spelar väl mest av alla backar i hela NHL överlägset faktiskt förra säsongen. Upp på 30 minuter i snitt per match, och han kommer spela minst lika mycket i år. Så att jag tror att Drew Doughty, att det är faktiskt hans tur att sticka ut.
Jag tror att det kan vara Victor Hedman. Jag tycker det intressanta är att det är kittlande att alla tre Norris-nominerade skulle kunna vara svenskar om de har riktigt, riktigt lyckade säsonger. Ja. Erik Karlsson, Victor Hedman och Oliver Ekman Larsson. Ja. De är definitivt kandidater allihop.
De är definitivt kandidater och nämnvärda allihop. Hedman.
Det är många som säger Hedman att intrycket från slutspelet och finalerna kommer att sitta i hos de som röstar, och att därför kommer han att ligga jävligt bra till.
Ja, jag tror absolut att det kommer att vara så också. Han hade ju redan kunnat varit mer aktuell förra säsongen med tanke på att han blev skadad tyvärr mitt i säsongen och missade ganska mycket matcher. Spelade bara 55 matcher i grundserien.
Och ja, början av säsongen var han.
Precis, då var han ju superhyllad och han gjorde väl 7 poäng på de första 3 matcherna liksom. Då var det liksom Norris Trophy-vibbar. Det nämnde vi säkert i podden också, tror jag. Men det som är lite problemet för Hedman kanske, för som Tampa Bay-support känner, det är att han faktiskt inte är första back i powerplay. Det kanske man tror, men det är inte just nu.
Utan det är Garrison.
Garrison eller Strålman faktiskt.
Ja.
Strålman spelar ju väldigt mycket.
Det är bara en liten detalj.
Ja, ja, och Hedman får mycket powerplay-tid ändå. Och jag är ju extremt bra på att producera i 5-5. Han och Strålman hade ju galen plus minus statistik i fjol. Ja. Men Calder Trophy kanske är den intressantaste kategorin att spekulera i på förhand i alla fall.
Ja.
Men det känns ju som att alla har ett namn i skallen.
Ja,
kanske två.
Och det har de redan från början, så han måste nästan ge bort sig för att inte få det.
Ja, precis. Ja, det känns ju som att Conor McDavid, jag menar, förväntningarna på honom är ju 70-80 poäng nästan.
Ja.
Om inte mer, till och med från riktigt ja, hypade liksom, med tanke på den hypen har fått, den nya Sidney Crosby, den nya Wayne Gretzky nästan.
Så att, det är väl enda som känns som det möjligen kan bli problem är just alla enorma förväntningar. Och han är bara 18 och det är inte så lätt att hantera kanske.
Nej. Och vi ska säga att det är ju hyfsade namn han får slåss med i år så här, på förhand känns det i alla fall. Jag menar, Jack Eichel beskrevs ju inför draften av vissa liksom scouter så här, som mer NHL-redo. Liksom. Och har också sett väldigt bra ut på campen för Buffalo. Och kommer liksom Conor McDavid få en betydande ledande roll direkt och mycket speltid i viktiga spelformer. Så där. Artemi Panarin kommer ju räknas som rookie han med. Och ju en given topp 6-spelare i Chicago redan nu och spelar powerplay. Och vi såg ju, kanske flera av er sett det här klippet mot Dallas försäsongsmatch när han visar rena Datsjuk-takten med klubban. Han ser otroligt lovande ut på Panarin, så att han kommer säkert göra ett antal poäng och vara med i diskussionen han också. Så har vi Sam Bennett och vi har Sam Reinhardt.
Max Domi, Anthony Duclair.
Ja, exakt.
Nikolaj Ehlers.
Ja, precis. Och vi har den här Jonas Donskoj då, som vi nämnde tidigare, som ska spela i alla fall för inleda säsongen i första kedjan i San Jose.
Ja, Sam Reinhardt.
Precis, jag tror mycket på Reinhardt. Precis. Och en annan som ju faktiskt för mig lite oväntat ser ut att få en väldigt fin roll direkt här i Detroit, det är ju Dylan Larkin.
Ja.
Nu när Datsyuk är skadad. Vad jag förstår ska han inleda som första center här med. Tillsammans med Zetterberg och Abdelkader.
Ja. Så att, ja, intressant.
Det är väldigt bra rookie class i år, får man säga.
Ja.
Men Conor McDavid är ju given favorit, så är det ju bara. Som är fint. Sen har vi ju, som vi har varit inne på, vi får ju se hur mycket poäng de kan producera av de svenska rookiesarna, som till exempel Arvidsson och Janmark. Men det känns ju inte som att de inte riktigt ligger på samma nivå än.
Nej, det känns inte som de är Calder Trophy värdiga ännu, men det kommer.
Precis, och det brukar alltid vara några skrällar. Jag menar, sån som Mark Stone, det var väl ingen som hade nämnt honom inför den förra säsongen. Det är alltid några sådana som slår igenom.
Så, kanske Oskar Lindberg.
Oskar Lindberg gör 75 poäng. Ja. Och vinner Calder Trophy. Ja. Ja, men, ja. Sen har vi
mer.
Ja, sen har vi Art Ross Trophy, och det går ju till poängligavinnaren. Den som gör mest poäng i hela NHL. Och här tycker jag att jag har ett lite... Ja, det är ju inget vågat val på något sätt, men det är inte absolut vanligaste valet, tror jag i alla fall. Jag har tagit Tyler Seguin.
Ja. Jamie Benn vann, hans radarpartner vann ju förra året.
Ja. Ja, du ser. Det var ju inte så vågat då kanske. Men Tyler Seguin, han ledde väl poängligan, tror jag. I alla fall var med topp 2, topp 3 innan han blev skadad. Han missade ju ett 15-tal matcher där på framåt vårkanten. Och han låg ju före Ben i poängproduktionen då. Och jag måste säga att jag tycker Tyler Seguin, shit vilket steg han har tagit i Dallas. Och bara ännu mer sen han slog igenom där på allvar direkt efter traden liksom. Ja, jag tycker han har så sjukt bra, alltså verkligen målnäsa. Det är nästan Ovechkin-klass tycker jag på hans skott. Han har inte det här slagskottet på samma sätt, men hans förmåga att liksom verkligen bara trycka upp pucken i nättaket från alla möjliga vinklar och vrår. Och han är ju dessutom en playmaker liksom.
Ja.
Så att jag och med tanke på att Dallas gjorde näst flest mål i NHL förra säsongen, och nu dessutom har adderat då Nisurskin som är skadefri och Patrick Sharp och Mattias Janmark här i sin offensiv. Det känns som att det kommer bli minst lika mycket mål den här säsongen. Och en skadefri Seguin hela säsongen tror jag kan göra en 90-95, kanske upp mot 100 poäng faktiskt med den omgivningen. Och riktig powerplay-specialist och grym i kontringar och sådär. Så att jag tror på Tyler Seguin.
Ja, du vet vilka andra som finns där som kommer utmana. Ja, vad gäller just mål då? För du har kanske Rocket...
Richard också, ja.
Har du tagit med det också?
Jag tog det också. Mm.
Där tror jag att Phil Kessel kan bli vinnare i den omgivning han får spela i nu.
Ja, precis.
Stamkos kommer väl också, så vidare, inte bli för mycket rörigt kring kontrakt.
Nej.
Corey Perry och Ovechkin förstås. Förstås.
Ja. Precis, Ovechkin, och jag har han som har trofévinnare och sagt att han ska leverera ännu mer med den här omgivningen, så att han är ju absolut en favorit i Morris Rocket Richard han också. En som jag vill lägga till är poängracet där, som jag tror kommer göra en 85-90 poäng, alltså över en poäng på matchen den här säsongen, det är Ryan Johansson också.
Ja.
Med tanke på hur Sad och Foligno där och den offensiven som de faktiskt besitter i Columbus nu också, och Johansson var ju uppe och nosade på en poäng på match förra året redan då.
Svenska då, det kommer Bäckis, ja, när han kommer igång gör flest poäng, och Filip Forsberg kommer göra flest mål.
Ja, det tycker jag är ett bra förhandstips. Jag har ju läst lite här de senaste dagarna om folk som är oroliga för en sophomore slump på Filip Forsberg, men det tror jag inte alls. Och jag som i förra avsnittet lyfte upp, eller om det var, ja, det var två avsnitt i Central Preview där. Jag som har Nashville som etta i Central till och med. Och det bygger ju mycket på att Filip Forsberg fortsätter att leverera. Så att, jag håller han högt. Ingen snack.
Härligt, Ekan.
Ja. Men vi ska väl runda av då och bara komma fram till att gå in på lag här. Vilka som är... Jag har faktiskt med då helt enkelt President's Trophy. Det är de som vinner grundserien. Och så har jag Clarence S. Campbell Bowl för det lag som går till final i den västra konferensen. Och Prince of Wales Trophy laget som går till final från den östra konferensen. Och Stanley Cup. Och Stanley Cup.
Mm. Och jag har ju redan avslöjat i blogg och stå vad jag tror. Jag tror att President's Trophy har jag inte funderat så mycket på, men det säger Anaheim då. Och, ja. Och sen vinner de konferensfinalen mot Dallas och vinner Stanley Cup mot Pittsburgh. Ett Pittsburgh som har slagit ut Tampa i konferensfinalen i öst.
Okej, okay. Ja. Ja, det är bra tips. Nu, då är vi ungefär inne på liknande linje här. Men jag har en liten skräll här, måste jag säga. Mot vad de flesta tippar, tror jag. Jag har, som President's Trophy-vinnare, då har jag då Pittsburgh.
Mm.
Jag tror ändå i grundserien brukar ju Pittsburgh vara bra. Och med den här extrema offensiven de har, så som jag var inne på i preview där, att jag tror de kommer vinna mycket matcher med 6-4 och 7-3. Så även om de har lite läckande defensiv så kommer de kompensera det med så extremt mycket mål framåt. Så jag har faktiskt Pittsburgh som vinnare av Presidents, utmanade av Washington, Tampa och Anaheim framförallt, har jag skrivit. Men de lag som möts i finalen. Jag var lite intresserad av faktiskt att ha med Chicago där nästan, för att sticka ut lite grann. För jag tycker ändå att Chicago ser så pass bra ut att de kan gå långt i år igen. Men jag tar ju Anaheim, för det känns som att de är så kompletta och så revanschugna i år. Att jag har svårt att se att de inte ska ta nästa steg nu. De har ju gått en trapp, slutspelstrappan också, och åkt ut en runda senare i taget, så att säga, de senaste åren. Så jag tror det blir Stanley Cup-final. Och vilka möter de då? Ja, nu kommer du, ja, kanske sätter kaffet i halsen här. Eller prillan i halsen.
Jag får höra då.
Ja, det är så otroligt överraskande. Så det kanske blir antiklimax här. Men jag säger faktiskt att de i finalen möter New York Rangers.
Jaha. Mm. Det var lite avancerat tips ändå.
Ja, precis. Nej, men jag måste säga att när jag tittar på Rangers lag igen här nu, så är jag inte så där bitter som vissa har gett uttryck för i förhandstips, att de har gått bakåt lite grann, och vi har ju konstaterat att flera konkurrenter har gått framåt och att Rangers stått lite stilla, och de vill bli av med Saint-Louis och sådär, va, och Talbot har de fått offra, och Hagelin naturligtvis. Men samtidigt tycker jag att de har fyllt på helt okej ute efter förutsättningar under lönetocket. De har fortfarande NHLs kanske bästa backsida, i alla fall topp tre. De har Henke Lundqvist i målet som jag tror verkligen känner nu att det börjar bli på upprinningen av karriären här. Nu gäller det för han att vinna när fönstret håller på att stänga för Rangers, för de har inte stängt än. De har fortfarande ett lag.
Jag tror inte hans karriär är på väg åt slut, men just som du säger, Rangers förutsättningar för att vinna börjar ju krympa snart.
Precis. Och det känns som att det finns en brinnande vilja fortfarande hos Rangers att verkligen ta det här sista steget nu. Och de har ju samlat på sig enormt med rutin. Och de, förutom att de följer den här match Game 7 mot Tampa, så har de en enorm statistik att kunna knyta ihop och vinna till slut tajta jämna serier. Och jag tror det kommer bli väldigt tajta jämna serier i slutspelet just. Och därför tror jag faktiskt att, ja, så känns det som att de kanske inte riktigt har samma förväntningar på sig trots allt i år. Att de kan komma lite för att vara Rangers i alla fall underifrån. Så att därför har jag med Rangers faktiskt som finallag från den nästa konferensen. Och jag tror inte att de nödvändigtvis försvarar sin President's Trophy-titel. Tvärtom, det kan till och med bli lite tajt att ta till slutspel. Men väl där så tror jag att kan de få hålla sig skadefria, så kan det bli åtminstone en finalplats. För jag har Anaheim Ducks som slutlig vinnare i mitt tips.
Ja, intressant.
Mm. Där har vi det.
Ja, det var väl lite överraskning på slutet från Youngblood i Örby.
Ja, alltid något. Jag brukar inte vara så. Jag brukar vara rätt förutsägbar, men där kom det något.
Yes, men du, nu ska jag rappa på. Jag har det sista dagen för, som sagt, on the eve of opening night, så jag har en jävla massa att skriva åt tidningen. Vi ska ju jabba upp den här premiären lite också.
Exakt. Så det. Jag har ju 60 000 tecken i bloggen att hitta, leta fram där och plöja igenom. Sen så kommer det komma med tidningen och på webben när det väl drar igång. Så är det bara. Och sen är det ju, sen börjar ju ditt galna dryga halvår här snart. När du går in i taktumlan.
Ja, långa nätter med att sitta och referera och ringa och stå i.
Blogga och ringa och skriva.
Det ser vi fram emot.
Ja, så att... Vi hörs då om en vecka, så har vi lite mer på fötterna vad vi egentligen pratar om.
Ja, då har vi ju att prata om den första veckan. Oj, spännande.
Spännande, det var verkligen dagens ord. Så vi avslutar så.
Det gör vi. Ha det så gott.
Ha det gott allihopa. Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.